Hej, hallå!
Tjingeling!
Jag ska bara fixa snabbt.
Jaha. Hur står det till? Redo. Bra, det är bra. Hur står det till själv?
Det är bra.
Ja.
Vi har något att berätta. Vi har något att berätta.
Jag har ingenting att berätta.
Du har ingenting att berätta.
Vi kan väl ta det från början.
Ta det från allra första början.
Ja, för de som har missat. Det är inte alla som har lyssnat. Alltså folk Nej. Kanske inte alltid lyssnar.
År 2022.
Ja.
Så började jag och Felicia en process av att skaffa barn.
Mm.
Med inseminationer, och det gick inte med insemination. Så vi gick vidare till IVF. Och efter fjärde IVF-försöket så har det nu suttit sig. Så nu är det lite barn i min mage, eller lite foster. Vecka 15 är jag i nu. Så att nu är jag gravid.
Så att ni som har följt med den här processen från hela första början, när det liksom, det gick ju inte i vägen hela tiden. Ni har ju fått kämpa några år.
Ja.
Och fått lägga en slant.
Ja, tack. Vara helt uppriktiga. Absolut, det var dyrt.
Så nu har det...
Man har ju ett visst antal gratisförsök på sig.
Ja.
Och vi löser ju inte det på gratisförsök.
Nu låter det som du gråter, men det är
Nej,
alltså...
Nej, som sagt. Alltså, och det här har jag också velat säga de senaste veckorna när vi har poddat. Jag vet att jag alltid täppte näsan. Men det blir värre av att vara gravid.
Ja.
Det är jättevanligt att man blir täppt näsan när man är gravid. Mm. Så att... Ni får bara stå ut ännu längre med det här.
Ja,
Stefan.
Ja, vi köper det. Men fortsätt nu. Det här är ju exciting news. Alltså, anledningen till att jag inte är så hysterisk nu, det är för att jag har ju vetat
det här sedan december.
Du har
ju vetat det ett bra tag.
Ja.
Nej, så vi gjorde ju senaste IVF-försöket. Vi gjorde insättning då av det här befruktade ägget i den 3 december.
Mm.
Och den 13 dagar efter det, 16 december. 15 eller 16 gjorde vi test och det visade positivt.
Mm.
Det var riktigt sjukt. Mm. Väldigt känsla. Men jag hade lite på känn, men ändå inte. Vänta. Så det var lite så här, för att min mens var inte riktigt sen än. För jag skulle ha den typ så här dagen efter vi tog testet. Så det var så här, är jag inte. Men det kändes bara bra den här gången. Och det var det ju. Så det vi gjorde då efter det var att vi åkte ner till Normal, tror jag det var, någon affär, och köpte ett kort.
Ej sponsrade.
Ej sponsrade, tyvärr.
Blir gärna.
Ja. Ett kort där det stod baby, någonting. Och så åkte vi hem till mamma och gav henne det.
Mm.
Och sen när hon öppnade det så såg hon ju bara den här ballongen och bebis, not baby, någonting. Så hon bröt ihop.
Och då stod det mormor någonting.
Ja, någonting. Grattis mormor eller något. Ja. Och sen...
Och det här filmade ju ni.
Det här finns på film när mamma börjar gråta.
Ja, så att ni filmar ju det här. Och jag fick ju veta det på det här sättet.
Ja, vi bara skickade videon direkt.
Ja, jag får en video och jag står liksom på Brunnsparken. Jag har varit och köpt sushi, var på väg hem. Stod på Brunnsparken med dålig hållning. Och bara får liksom att ni har skickat en video. Och så bara klickar jag och så bara ser jag. Så att jag stod liksom, alltså,
stod du där och viftade med händerna på
Brunnsparken? Ja, alltså, jag menar de som satt liksom på ett hak uppe i liksom masthugget fick en laxrulle i huvudet. Nej, men jag blev hysterisk. Och det är så svårt också, du vet, när man blir glad och så ska man skriva samtidigt.
Ja, exakt.
Så det var ju lite så. Man ville vara där, men det fick man inte vara.
Nej,
jag bara. Nej, men det var. Men sen så var jag och mamma de första som fick veta.
Ja, det var ni. Sen... Så köpte jag Felicia en tröja, för vi älskar ju Vänner, serien. Vi älskar inte våra vänner, utan vi älskar serien.
Vi älskar Vänner bara, alltså att ha
vänner. Vi älskar att ha vänner, det är så trevligt. Och varje avsnitt av Vänner heter ju The One With, The One Where. Och så olika saker som händer i avsnittet då. Så vi köpte en tröja med Vänner-fonten då, de har ju viss font.
Mm.
Så står det, The One Where Everyone Finds Out I'm Pregnant.
Mm.
Så vi köpte en t-shirt. Så jag satte på mig den på julafton och hade på mig den när, för först var jag hos mamma. Så jag satte på mig den när familjen kom hem då och kom hit, våra bröder. Och det var ju, tog ju ett tag innan någon reagerade. För jag stod ju där i hallen och vi som visste det bara stod och stirrade på dem som kom innanför dörren.
Ja, det var så.
Ja, det var roligt. Men nej, innan det så hämtade vi ju en av våra bröder på flygplatsen, för han bodde
just
i Barcelona. Och då hade jag också på mig den tröjan. Mamma bara, men läs på den tröja, som att det är det första man gör när man träffar någon. Han bara, va? Och så fattade han inte först. Och sen han bara, va? Är du gravid? Typ gapade väl halva Landvetter. Så Landvetter fick ju veta det.
Ja.
Och sen så samma dag på julafton då, så åkte vi ner till Skåne och firade på kvällen där med Felicias mamma. Och då hade jag också på mig den tröjan.
Ja, och hon såg det ganska fort.
Hon kollade ju direkt på tröjan nästan.
För att och det, alltså, hennes reaktion i den videon är
ja, alltså det är så fint.
Ja.
Det roliga är att hon kramar ju mig jättelänge. Och sen bara, jag ska bli morobor. Och sen så bara, hon glömde av och kramade Felicia. Felicia bara, hallå, jag är anledningen till att du ska bli morobor. Jag är också här. Nej, det var jättefina reaktioner fick vi. Och Felicias, en av Felicias systrar började ju storgråta. Och, nej, men det har varit, det var väldigt, väldigt roligt.
Var det... Såg ni fram emot att gå ut med det? För ni gick ut med det i
alltså nu, vi berättade ju för familjen som sagt väldigt tidigt. För att det är så svårt också med IVF, så får du ju reda på det mycket tidigare än
ja, och grejen är
i vanliga
så här,
fall. För att du väntar på att ta testet.
Ja, och jag vill inte ta orden i munnen på det, men det är ju så här också att gör man IVF som ni har gjort, eller den processen som ni har gått igenom, så har man till exempel då ett arbete eller så här, man berättar ju för folk, jag ska till läkaren för jag ska göra det här.
Ja, exakt.
Eller så här, för många. Så att så här, eller att mamma pratar bredvid munnen och bara, min dotter gör det här.
Ja, för då det blir ju en process folk... man behöver dela med sig av. Exakt. I vissa gånger.
Precis, liksom. Och då blir det ju att folk kommer ju undra. Och då kan man ju inte heller säga, nej det har inte blivit någonting och sen dyka upp. Så att
nej,
vissa
exakt.
Fick ju ändå veta
ja,
ändå.
Ja, precis. Men vi höll det ändå hemligt för resten av världen.
Ja, man ska väl helst vänta till vecka 12.
Ja, men vi kommer ju ut med det nu på sociala medier. Denna vecka, och vi är inne i vecka 15 nu. Men det var för att vi var på första riktiga, alltså första ultraljudet avancerat. Det är en liten krabat där inne.
Mm.
Och la ut bilden och så.
Oh, det är så fantastiskt.
För vi fick ju faktiskt, vet du det, som inte många andra får. Vi fick ju gå på ultraljudet den här vecka 8.
Mm.
För att det var IVF. Mm. Och det är en sån här del av klinikens process då, att man går dit och gör ett ultraljud. Och då fick vi ju se... fosset, men då var det ju pyttelitet verkligen, så att det var, man såg ju inte att det var liksom ett barn så, eller en bebis som skulle bli
eller,
en barn.
Ja, att det blir
det var, nej, precis. Det var ju bara typ en klump som dunkade, för det var ju, man såg att hjärtat slog, det var det enda. Men då i häromdagen när vi var där så fick man ju se, och nu såg man, den har ju fått liksom ett ansikte, skelettet har utvecklats, den hade njurar och rivblåsa, hjärtat slog, det såg väldigt bra ut, allting.
Tänk att den har ett hjärta. Ja, det är mer man kan säga om dig.
Tack. Nej, men den, vad är den? Typ 7,7 cm lång och har redan alla organ den ska ha, mer eller mindre. Så hon bara, den har allting, nu ska allting bara utvecklas. Jag bara,
vi tar ett trä. Det gör man alltid i mitt, i min värld,
jo,
när
tack.
Man talar om något som väntar.
Ja,
men hur kändes det när ni la ut det på sociala medier? Det måste ju ha ramlat in liksom.
Ja, jävlar vad det ramlade in reaktioner och så här. Vi, folk har ju vetat, vi, som så här, gamla kollegor och sånt har ju vetat att vi har hållit på.
Mm.
Ja, nej, det var många, många, många reaktioner. Många likes och mycket kommentarer. Folk som är glada för vår skull.
Ja. Det känns fantastiskt att bli morbror.
Men det jag har tänkt på, det är att...
ja, i vanlig ordning vänder jag det verkligen. Det var som att jag svarade. Jag vill bara säga att det känns fantastiskt.
Alla ska veta att Joakim ska bli morbror. Nej, det vi inte har gått ut med, det är vem av oss som är gravid.
Nej, men det behöver ni inte göra.
Nej, precis, för jag kände att det spelar ingen roll. Alltså,
nej,
det...
absolut inte. Och jag tycker nästan det är lite så här... Varför ska folk ens veta det?
Nej, alltså, nej, det lär de ju märka. Det lär de ju märka ändå.
Jo,
nej, men,
ja, ja.
Det är så här,
men,
så här. För folk är så fixerade vid det.
Ja, för att folk,
alltså, folk
är
så
hetero.
Ja, men det, vi så. Liksom, alltså, förlåt mig Felicia, jag till och med fått frågan, eller inte frågan, men Felicia, jag har liksom fått en kommentar till sig att, ja, ska vill inte du bli mamma då? Man bara, jo, jag ska ju bli det i augusti.
Men det, alltså, ska bara stänga dörren. Men det handlar ju om ointelligens och okunskap.
Ja, men jag tror det handlar mycket om klumpighet också.
Ja,
för att alltså, man har ett heteronormativt tänk.
Och det är som du har sagt innan, att man är inte immun själv mot
nej.
Det här heterotänket, för man har vuxit
nej, det
upp på ett visst sätt. Men samtidigt så kan jag ändå känna att man, när man vet att det är en process som är olik majoritetens processer, så kanske man är lite... Har lite takt ändå.
Ja, men, ja, men exakt, precis. Ha lite känsla för
man
fan.
Måste ju ändå så här känna... Så här, alltså, Nej, jag vet inte. Nej, de hade ju inte sagt så till ett heterosexuellt par. Nej, som hade gjort IVF.
Exakt,
om,
precis.
Om det hade varit så att vi säger
att de hade blivit en spermadonator, exakt, för att mannens sperma inte funkar, exakt, eller sådär. Ah, vill inte du bli pappa? Ska du, nej, bli pappa nu då? Sagt. Nej, det är klart man inte gör.
Nej. Men, som, jag
men det är ju samma de här kommentarerna vi fick innan det gick vägen. Så fick vi ju kommentarer. Kan du inte bara gå ut och ligga med någon, Amanda? Typ det är full och ligga med någon. Men det funkar inte. Alltså, ni hade aldrig sagt så till ett heteropar som hade problem att bli gravida. Aldrig någonsin hade någon sagt det till en heterosexuell man eller heterosexuell kvinna där hennes man inte kan vet det, befrukta henne. Nej. Hade de aldrig sagt, ska du inte bara gå ut och ligga med någon random? Mm. För att då är det
då
ju,
när det inte fastnar.
För, exakt, innan det fastnar. Bara, men ska du inte bara gå ut och ligga med någon? Mm. Det hade man aldrig sagt.
Då slipper du betala.
Ja, så det hade man aldrig sagt i ett heterosexuellt, nej, förhållande. Nej. För då tänker de att det är inte otrohet, för du är inte attraherad av mannen. Typ. Men för det första, ska jag tvinga mig själv att ligga med någon och inte attraherad av? Nej tack, det där är ju fel på många vis.
Nej, men de hade det
och sen också ska jag vara otrogen mot min sambo, för att så desperat är jag inte efter att få ett barn. Så vill jag inte ligga med en man heller.
Nej, då kan vi få börja där.
Ja, exakt.
Vi skiter i otrohet och allting.
Ja, men varför ska jag ligga med någon och inte vill ligga med? Det låter ju,
nej, men du
sådär,
vill ju inte ha en man. Nej, varför ska, men det är inte ens en diskussion. Nej. Det är så löjligt bara. Men jag tycker det är otroligt. Alltså jag tycker det är kanonbra att, varför ska ni gå ut med vem av er som bär barnet?
Nej, sen har folk vet och de frågar. Det är klart att jag kunde säga det.
Ja, ja.
Men annars det spelar ingen roll, för det är vårat barn oavsett vem det är som bär det.
Mm.
Så att,
nu försvann nässtäppan lite.
Ja, jag vet inte vad det är. Jag är så trött. Jag har tagit nässpray och det hjälper typ en stund.
Nej.
Och så blir jag snorig istället, så det rinner ur näsan. Nej, så att det, men det är lite, nu går jag på blodförtunnande.
Mm.
För att förebygga havandeskapsförgiftning, för att jag hade högt blodtryck, är först föderska och lite högt BMI. Mm. Och då är det så här tre grejer, risker typ.
Mm.
Så att då, nu går jag på blodförtunnande som en gammal dam.
Ja, men det är väl också, det är väl inte högt blodtryck per se så, utan det är väl gravid högt blodtryck om man säger så.
Jag eller? Vet inte. Det var högt. Det var lite högre än vad.
För jag kan ha fel nu. Jag ska inte tillgissa, men jag gör det ändå. Men det, jag för mig att det kan vara så här att man kan ha högt blodtryck fast det är liksom inte ditt normaltillstånd, utan det är för att du är, alltså,
alltså jag har högt blodtryck för att jag är gravid.
Ja, eller, exakt.
Jag vet inte varför jag har högt blodtryck. Jag bara har det och det var inte bra.
Mm.
Det var inte superhögt, men det var ändå högre än vad det borde. Så att,
ändå så pass högt att du var tvungen att,
ja, precis,
ha medicin.
Men utöver det så mår jag bra. Nej, jag mår illa hela jävla tiden. Eller inte längre, jag mår inte lika illa. Men första, från de här vecka 6 typ, vecka 6-7 tills typ förra veckan, så har jag mått illa varje dag, hela dagen. Jag har undvikit att spy. Jag spydde upp lite kaffe i handfatet en morgon, för någon vill veta. Men jag har inte behövt spy någonting förutom den gången. Men jag har mått illa, alltså ständigt, hela dagen.
Men var det inte lite så också att du mådde illa, men så var du tvungen att äta ändå, för du kände ändå ett sug?
Ja, jag var hungrig. Ja,
lite
jag var
så när man har makat här, du vet, man,
ja,
illa,
exakt, jag mådde illa och var hungrig. Och det hjälpte ju att äta mot min illamåendet.
Mm.
Så jag får gå och småäta hela tiden. Men nu har det gått över, så nu mår jag bara illa en stund på morgonen och sen försvinner.
Har du fått några cravings än? Eller kanske inte börjat
så? Nej, så alltså jag har ju ätit väldigt mycket oliver och väldigt mycket blåbär. Men jag vet inte om det är någon craving eller om
det
bara
är. Fast det känns ändå, oliver är ju ändå en typisk grej. Våra moster hade det när hon var gravid
morgonen. Ja, så det kanske är någon, lite så. Men förutom det så är inget specifikt som jag är såhär, jag måste ha det.
Nej, men alltså folk kan ju, jag har ju hört folk som kan bli sugna på tegel.
Ja, men då är det någon, då ska du gå till läkaren, för då är det någonting fel. Alltså, det är inte en sjukdom, men det är något, alltså får du cravings efter normala saker, alltså ätbara saker, då är det en sak. Men om du börjar crava saker, alltså typ gran eller tegel eller tyg, då är det någonting med kroppen som inte står rätt till, så då måste du gå till läkaren.
Ja, alltid lär man sig något nytt. Det är också så här, alltså vi har ju, som jag sa, jag blir morbror nu. För att vi var ju farbror innan. Jag var ju farbror, jag är farbror och du är faster till tre brorsbarn som vi har. Så att nu är det också kul att bli morbror för första gången.
Ja, men jag blir ju inte moster, för att jag är ju...
Ja, nej, det blir du aldrig. Men det är också lite kul, alltså jag vill ju inte säga så, men när våra bröder har väntat barn med sina fruar och flickvänner och sådär, så har det ju varit att man får uppdateringar från dem om hur det går och sådär.
Ja.
Men man får ju en annan uppdatering när man är närmare den som bär barnet.
Ja,
men
hur
det går.
Ja,
om jag får säga så.
Ja, men jag fattar. Och sen också våra bröder är inte jättebra på att dela med. Alltså nej, de är ju typisk män. Ja, ja, just
exakt.
Det.
Men det här du också uppdaterar ju oss hela tiden. Medan då är det liksom då, ja, men min brors fru, även om man säger att man har bra kontakt med dem, så kanske det inte är så kontinuerligt som man har med ett syskon som
nej,
bär barnet.
Nej, men så är det ju. För jag skickar ju varje vecka. Så här, ja. För jag följer ju det i en app.
Exakt.
Hela graviditeten. Och så får man så här varje vecka hur stor den är, så får man en frukt. Idag är den så, eller den här veckan är den lika stor som ett lalala. Så den här veckan som jag är i nu då, vecka 15, så är den lika stor som en citron.
Alltså det är så,
så står det massa fakta om vad som har hänt med barnets utveckling och hur mamman kan må den här veckan och lite sånt.
Mm.
Så det är väldigt bra att man kan följa det också, för det som mamma sa när hon var gravid på 80- och 90-talet var det så här, du fick ett häfte med dig och så fick du gå till biblioteket.
Alltså senast någon i min absoluta närhet då, förutom våra svägerskor om man säger så, alltså någon liksom i så som man, det är ju som jag kände, det är ju 30 år sedan.
Nej, det var ju när mamma var gravid med mig. Och nu är det jag som är gravid.
Ja, det är så jävla sjukt.
Det är faktiskt väldigt
sjukt. Och ja, det är alltså så kul och så spännande och välförtjänt måste jag ändå säga, för att ni har kämpat och ni har verkligen hållit på med det här nu i flera år.
Ja,
och
vi
och det måste också vara en jävla känsla för er båda två.
Ja, alltså först när testet slog över till positivt då, då var det så här, vi blev ju överlyckliga, men det kändes så overkligt, för det var fortfarande så nytt och det var ingenting som märktes på mig eller så här, men det var ju så här, vi tog ju 2 eller 3 test för att verkligen vara säkra. Men då var det så nytt och man var så chockad så det var svårt att ta in. Men nu ju längre tiden går och det börjar synas lite granna, inte jättemycket men lite nere på magen, och jag har de här symptomen och nu har vi varit på ultraljud och fått se liksom fostret där inne. Då är nu är det mer på riktigt och då blir det så här, det är jättesjukt. Alltså det är en jättesjuk känsla.
Och
så, så går man där och så bara, men alltså jag har en varelse i mig.
Alltså är du liksom, är havande.
Jag är dräktig. Jag fick ett meddelande av Joakims kompis Frida från ingenstans. Hon hade skrivit någonting om det här för nu. Hon bara, jag kan inte fatta att du är dräktig.
Det är så typiskt henne. Bara från ingenstans. Inte ens hej.
Nej, kan inte fatta att du är dräktig.
Inte grattis.
Nej.
Jag kan inte fatta att du är dräktig.
Men jag har förstått att det är någonting på väg i posten från henne. Så att
det
väntar med spänning.
Men ja, vi kan ju säga att det är ju ett stort äventyr som är på väg.
Ja, det är börja. Det absolut. Gud ja.
Om man säger så. Mm. Så vi alla säger grattis till Amanda och Felicia.
Tack. Och mig.
Jag har ju varit inne och läst den våran tragiska verklighet på nätet. Det går ju knappt att gå in på Game Magazines längre för att man får
det är bara tråkigt.
Ja.
Det finns ju inget roligt.
Liksom inget
vi hade det här roliga att när Lady Gaga släppte sin nya låt och sen så var det slut med
det. Ja, det var det vi fick.
Det var det vi fick. Vi fick Lady Gaga, hon kom som räddare i nörden i en vecka.
Som vanligt.
Ja, som vanligt.
I en artikel av Sophie Perry på thepinknews.com så får vi veta att Ryssland satt igång ett skrämmande projekt för att samla in information om HBTQI+ medborgare i sitt land. Jag kommer citera mycket från den här artikeln som jag pratar om då och länkar den i beskrivningen så att ingen tror att det är jag som plagierar eller någonting, utan det här är liksom...
Det är bara citat.
Ja. Det är en oberoende nyhetskälla i Ryssland som avslöjar att deras regering jobbar på att bygga en stor elektronisk databas som ska hålla koll på HBTQI+-individer i landet. Det är alltså enligt anonyma insiders från inrikesministeriet i Ryssland som har hand om rättsväsendet. Och de som rapporterar detta då, som Pink nu skriver om, det är den lettiska nyhetskanalen Medusa. Och de skriver då att de här planerna som Ryssland har varit, alltså de har pågått, de har varit under arbete länge. Och källorna beskriver systemet som storskaligt och syftar till att registrera och spåra HBTQI+-personer som den ryska regeringen klassificerat som en del av den, citat, internationella HBTQI-rörelsen. Alltså då att HBTQ-personer i Ryssland tillhör den internationella HBTQ-rörelsen.
Som att det är liksom en sekt.
Vilket de själva 2023.
Just det, de sa att jag var extremist.
Så att Ryssland stämplade ju HBTQ-rörelsen internationellt som extremistisk förhållande. Så att deras, i deras liksom, jag vet inte om jag ska säga lagböcker, men i deras stadgar så är HBTQI-rörelsen extremistisk.
Ja.
Och då anser de att HBTQI-personer i deras land tillhör den internationella.
Så då måste de ha koll på dem, så som Säpo har koll på terrorister. Typ.
Precis så.
Ja, härligt.
Och vi vet ju att Ryssland nyligen skruvat upp pressen rejält mot HBTQI-plus-personer, skriver de här. Och i samma artikel på Pink News då, så skriver man att barpersonal och typ såhär nöjeslokalsägare i Ryssland har alltså mer eller mindre hamnat bakom galler på grund av att de haft kopplingar till HBTQI-plus-personer.
Alltså fy fan.
Eller haft dem som gäster typ.
Ja.
Över 50 personer har gripits på olika gayklubbar och man har raderat innehåll som man anser har typ gayinslag på olika appar.
Jaha. Och, vad fan innebär det ens?
Ja, jag vet inte. Om det, jag vet inte om,
det är regnbåge.
Ja, men typ, ja, det är, om det är typ de spelar Angry Birds och någon är samkönad. Jag vet inte.
Ja,
men
nej,
det får inte vara något
var någonting som pekar mot homosexualitet.
Säg att det, jag vet inte, en fotoredigeringsapp som har regnbågar med.
Ja, kanske exakt, att de tar bort det. Ja, precis.
Allt
det får inte hinta till homosexualitet.
Barnprogrammet My Little Pony har plötsligt fått en 18-årsgräns.
Va?
För att de är rädda att det kan ha gayinslag. Nu vet ju jag som My Little Pony fan. Expert och fan. Det kommer ju en regnbåge i början i vignett. I alla fall på den som gjordes på 80-talet. Jag tror att det kanske finns en ny version.
Ja, men det är ju väldigt det. Mycket glitter och regnbågar.
Så att jag vet inte om de kanske har någon ny version där de kanske har någon queer pony. Jag har ingen aning. Men
alltså jag dör.
De har i alla fall satt 18 års stämpel på barnprogrammet My Little Pony.
Snälla någon, jag dör.
Och de skriver också då i artikeln här att en homosexuell student i Ryssland blev avstängd från sitt universitet för att den här personen hade lagt upp sminkvideos på nätet. Det finns fler exempel. I januari så fick en man böta för att han hade typ skämtat om att det var att han var den som startade den internationella HBTQ-plus-rättsrörelsen. Alltså han ville driva för att de,
det här med extremisten,
ja,
och grejer.
Så att han drev, ja, det var jag som startade den här. Ja. Och då tog jag väl de honom som en terrorist, så att han fick böta för det.
Men alltså förlåt, men hur har Rysslands tid? Ja. Inte de upptagna med att liksom invadera andra länder och
nej,
göra
sönder
kablar?
Jag trodde att de var upptagna med att liksom så här skeda USA vid det här.
Ja, men Trump och Putin är ju halva inne för fan.
Fan, det här kommer de lyssna på sen när de har tagit över hela världen.
Ja, men då får de göra det. Vi kommer åka först ändå.
Ja. Man hittade också en månad tidigare innan den här killen som fick böter. En månad tidigare innan det så hittades en man. Han drev en resebyrå som de ansåg ha HBTQI-plus-kopplingar. Han hittades död i sin cell för att han blev häktad. Jag vet inte hur han dog eller så, men
han hade säkert så här HBTQ-vänliga resmål eller någonting, och så blev han fängslad och så dödad då.
Vi vet inte om han blev dödad så att
nej, men
fel,
han var
men
död
han
i alla fall.
Död i sin
cell.
Så man har ju nu bekräftat att polisen har i Ryssland fört register på HBTQI-plus-personer.
Men det är det sjukaste jag har hört.
Och det här har de gjort ända sedan deras högsta domstol då beslutade om det här.
Extremister. Ja, men alltså grejen är så här, ja, alltså för så är det ju i alla länder. Alltså säkerhetspoliser och allt vad det är, olika vad det heter, har ju koll på extremister som de vet är extrema i alla länder. Och då är det ju liksom riktiga extremister som vill våldföra sig.
Alltså,
eller så, men vänta, det, då har man ju koll för att man är rädd att de ska begå brott. Precis. Eller att de ska döda folk på våld och terrordåd. Då har man koll på dem för att undvika det, för att kunna stoppa det. Men då har de liksom en lista för bögar också, så att inte de springer och typ...
Glöm inte dig själv nu.
Jag vet. Men, nej, men då har de liksom en lista över homosexuella eller HBTQ för att de kan skada någon. Eller
men det är
alltså...
med tanke på hur världen ser ut och hur mycket våldsdåd och terrordåd och sånt det är. Är det inte viktigare då att lägga
hålla koll på
de
som faktiskt är våldsamma?
Som faktiskt är extremister och är våldsamma.
Exakt, för det är ju ingenting som pekar på att HBTQ-personer är våldsamma, tvärtom.
Ja. Polisen, alltså det de gör då, de registrerar alla HBTQ pluspersoner och sätter dem på en lista.
Alltså gud.
Precis som med liksom extremister.
Ja, ja, men det är ju verkligen så.
Utöver den här registreringen av HBTQ-pluspersoner så planerar ryska myndigheter även att skapa ett offentligt register för sexarbetare. Och en källa berättar då att detta ska göra det möjligt för alla att, citat, kolla upp en vän eller kanske fästmö. Och att, citat, administrativa överträdelser inom dessa områden ska dokumenteras där. Och kan också leda till samma böter som för gay-propaganda.
Oh my god.
Så att sexarbetare kan, alltså riskerar också då så,
att bli uthängda, ja, så att säga. Ja, men vad härligt, vad skönt, vad kul, vad härligt och vad bra allting känns.
Ryska tjänstemän beskriver tydligen HBTQI plus-gemenskapen som ett nätverk av paramilitära grupper som påstår sig utlösa ett, citat, öppet könskrig och syssla med, citat, avhumanisering och, citat, djävulsdyrkan. Det sista, kanske. Men nej, det är inte ens något, det är inte alltså, ens något att skämta om. Nej. Det är så fruktansvärt hemskt så att jag vill inte ens...
Nej, men det är helt sinnessjukt. Och sen alltså, könskrig, vi vill inte, alltså de enda som är på någon med när det kommer till könsidentitet och grejer, det är ju cis-personer.
Ja, det är så, de som alltså, tar illa upp.
Ja, för folk som alltså inom HBTQ-rörelsen, vi är så här, och du är du och du tycker så, ja, du känner
det finns,
så.
Vi får inte glömma att
nej,
det finns.
Nej, absolut. Just det, det finns.
Transfober finns.
Ja, men jag menar med att vi normala då. Där är det så här, okej, okay, men du identifierar dig som det här och du känner så, du vill bli kallad det här. Bra. Fine. Acceptera det 100%. Kul. Då går vi vidare. Det alltså, är vad vi säger. Och sen vi har ju, det är inte vi som går ut och säger att cis-män inte ska gå på toa där eller få gå på toa där eller göra det där eller vara med i den sporten. Det är ju faktiskt de som gör det. Så det är de som har startat ett krig mot
alltså hade
könskrig.
Vi kunnat säga att cis-män inte fick göra vissa grejer så hade vi,
då hade vi gjort det, men det hjälper inte. De gör ju det ändå.
Nej, men det är liksom framförallt så är det ju så att transpersoner vill bara kunna vara de som de faktiskt är.
Ja, det är det jag menar. Det är ju inget krig de startar. De enda som startar ett krig är ju de som har någonting emot transpersoner.
Exakt, det är de som heter.
Transpersonerna gör ju inget fel. Nej. Det är ju de som är emot dem
som gör fel. Var.
Ja, det är inte svårare än så.
Och det är också då, det här i Ryssland då, en mötesplats där någonstans i Ryssland som var, ja men det var en queer mötesplats. Och de har berättat då, skriver Pink News, att citat, säkerhetsstyrkor kopierade hela deras databas från den dator där de håller koll på bokningar.
Fy fan. Citat.
Och andra ställen har rapporterat om poliser som tar salivprover och fingeravtryck samt kräver att deltagare vid evenemang uttalar sin registrerade adress på kamera.
Jag orkar inte. Alltså, och det här landet är liksom, det är stort. Mm. Och ett hot liksom. Vad härligt.
Och nu känns det ju ännu värre med tanke på hur det ser ut
läget. Ja, med USA och Ryssland, ja. Och, ja, men det som är positivt är att resten av världen är i alla fall emot dem. Så det är ju skönt.
Jo, men det är det att USA är så jävla stort.
Ja, jag vet. Och det är sjukt.
Detta får mig också in på vad jag läste på QX igår. Du får gärna vara förkyld, men,
ja, jag vet, ja. Förlåt.
Fan vad bitch jag.
Jag kände att jag gjorde det mitt i micken också. Jag brukar alltid vända mig från micken, men nu orkar jag inte vända huvudet. Fortsätt.
Hur kan man vara en bitch mot en pregnant woman?
Ja, men verkligen.
I alla fall, QX. Och vi rekommenderar som vanligt alla att läsa QX för att hålla sig uppdaterade om vårt community. Det är verkligen, där får du liksom de senaste, ja, nyheterna. Det är alltså en artikel från den 19 februari, alltså i onsdags, och den är skriven av Jon Voss. Han skriver där då att ILGA, eller ILGA, varnar för en ny era av hot mot HBTQI-rättigheter i Europa och Centralasien. Och ILGA, eller ILGA, står alltså för The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association. Och för att citera ILGAs hemsida så är ILGA en oberoende internationell icke-statlig paraplyorganisation som förenar över 700 organisationer från 54 länder i Europa och i Centralasien med målet att skapa en värld där varje HBTQI-person lever i frihet, jämlikhet och trygghet. Och det här gör de då genom att ge resurser och knyta samman communities, liksom, alltså knyta samman communities som helhet. Och att driva politiska förändringar och förstärka liksom våra röster. De strävar efter att erbjuda ett starkt stöd för aktivister och organisationer, särskilt i tider av stort motstånd.
Ja.
Och då, bra, som QX skriver då, ILGA Europe har nu, enligt QX, utfärdat en varning om en oroande trend där anti-HBTQI-lagar blir allt vanligare och hotar våra grundläggande friheter. Det här är alltså, det gäller Europa.
Ja, och exakt, Europa som ska vara liksom, ja.
I artikeln nämns att ILGA, den 18, jag vet inte om man säger ILGA eller
IGA, säger men, ILGA nu. Ja,
de nämner i alla fall att de den 18 februari presenterade sin årliga rapport om HBTQI-plus personer i Europa och Centralasien. Denna rapport varnar för en ny tid av växande anti-HBTQI-lagar som sagt, och det utgör just nu ett hot mot demokratiska värderingar och grundläggande rättigheter. ILGA Europe påpekar att fler och fler regeringar använder anti-HBTQI-retorik för att införa lagar som inskränker yttrandefrihet, föreningsfrihet och rättvisa val. Utvecklingen är verkligen oroande, och ILGAs verkställande direktör uttrycker sig enligt QX citat: "Den här rapporten bekräftar det vi länge har befarat. Vi går in i en ny era där HBTQI-personer blir en testyta för lagar som i sig underminerar demokratin. Vad som börjar som en attack mot HBTQI-rättigheter eskalerar snabbt till ett bredare angrepp på individens friheter i hela samhället." Slutcitat. Texten i QX fortsätter med att påpeka att 7 länder, däribland Azerbaijan, Belarus och Rumänien, infört eller föreslagit så kallade propagandalagar som kriminaliserar HBTQI-personers synlighet och inskränker rätten att samlas. Liknande lagar för att utesluta HBTQI-frågor från sexualundervisningen har diskuterats eller till och med införts i länder som Italien, Bulgarien, Ungern, Luxemburg, Rumänien, Ryssland, Slovakien samt Nederländerna och Norge.
Ja, det är sjukt. Alltså, det är
det diskuteras då alltså.
Ja, precis, men det är sjukt. Alltså Norge och Nederländerna
är,
som är
liksom,
det är liksom
the girl next door.
Ja, men verkligen. Och Nederländerna är liksom the boy downstairs.
Ja, and I wish I had a boy down there. Men ja, så att ILGA Europe nu talar då alltså om en normalisering av hat.
Ja, exakt.
Vilket också har lett till transpersoners tillgång till hälsovård har inskränkts i länder som Storbritannien, ja, Ungern och Irland.
Det här är liksom, det här är liksom våra vänner. Det är liksom vänskapsländerna här, va?
We can't be friends. Nej, känner jag nu.
Verkligen, vi kan inte vara vänner längre, sorry.
ILGA Europe noterar flera försök att begränsa vården för minderåriga transpersoner, något som då har spridit sig nu över flera europeiska länder. Och QX fortsätter skriva där då att en kvinna som heter Katrin Hugendubel, det måste ju vara nederländskt eller något sånt där. Det låter som när Rose i The Golden Girls
ska jag prata med släkting.
Ja, i alla fall.
Eller hon ska baka och säga, ja men kan jag make a Scandinavian hugelbugel?
Ja, hon är alltså påverkanschef på ILGA Europe, och hon påpekar att visst, domstolarna försvarar rättigheterna, men det är inte tillräckligt. Hon säger, citat: "Medan regeringar använder HBTQI-personer som syndabockar för att driva igenom stränga lagar, ser vi att domstolar skyddar mänskliga rättigheter. Men våra politiska ledare kan inte bara förlita sig på domstolarnas domar. De måste agera beslutsamt för att motverka de attacker som riktas mot demokratins grundlagar." Slutcitat.
Exakt.
Rapporten visar också att HBTQI-personer allt oftare tvingas fly från sina hemländer på grund av förföljelse, särskilt då Ryssland, Kirgistan och Turkiet. Samtidigt så nekar flera europeiska länder som Österrike, Belgien och Storbritannien asylsökningar på grund av att de inte kan bedöma vilka som anses vara HBTQI, alltså vilka flyktingar då som anses vara det och inte. Och jag fortsätter alltså citera QX-artiklar så att ni helt medvetna om att det är det jag gör just nu. Så att jag tar inte någon cred.
Nej,
för det här.
Men vi fattar.
Miljöpartiets EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke säger följande till QX angående rapporten, citat: Ilgas rapport belyser en dyster verklighet där en organiserad och välfinansierad extremhöger framgångsrikt inskränker hbtqi-personers fri- och rättigheter runt om i Europa. Lagar som begränsar hbtqi-personers tillgång till vård, sexualundervisning och synlighet kan, bokstavligt talat, vara livsfarliga. Det som beskrivs i rapporten är inte bara en attack på hbtqi-personer utan på demokratins fundament, och det angår oss alla. Som EU-parlamentariker upplever jag och hör om backlashen varje dag. Det positiva är att det finns en stark progressiv opposition som med stöd av hbtqi-communityt fortsätter kampen.
Ja.
Och jag vill bara säga, det här är alltså en samling information citerad från qx.se. Jag kommer att länka i beskrivningen.
Ja. Nej, men alltså det är tragiskt. Extremt, extremt tragiskt. Och man har ju liksom känt det här under flera år, att det liksom är något som kokar i, håller på att koka över. Men det som Alice Bah Kuhnke säger är att det som är positivt är att motståndet är också ganska stort. Alltså för, eller inte motståndet, men motståndet mot de här anti-HBTQ. Mm. Alltså att vi har ändå många allies.
Mm.
Och om man tänker på hur det var förr när lagar och sånt gick emot oss, då var det ju ingen mer än oss själva som var på våran sida.
Nej.
Men nu har vi ju faktiskt ett stort stöd av folk.
Men samtidigt så känner jag så här att det typ har, alltså det var som att typ yngre människor började vara mer accepterande, och nu har det gått tillbaka.
Ja,
för nu har yngre
det.
Människor blivit
homofober. Ja, det är klart att det är ett problem, för att det går ju lite åt fel håll också. Men det är det som man kan tänka, för att tänka lite positivt, är att vi har också ett stort stöd.
Ja, det måste
det är
vi
ju inte så att
också.
Alla människor bara helt plötsligt är homofober. Vi har ju ett större stöd än vad de kanske hade förr när de fick lagarna emot sig.
Jo, men ja, det har du helt rätt i. Grejen är så här, jag känner lite så här, förr när vi inte hade så mycket rättigheter, men vi ser på 90-talet då, inte så länge sedan, men vi fick inte gifta oss, men vi då var det så här, okej, men vi fick inte gifta oss, vilket var illa nog, men de sket ändå i oss.
Ja, det är
ja, inte
lite...
de här våldsamma homofoberna. Men förstår vad jag menar, nu är det så här, nu är det som att de tycker vi har tagit för mycket plats, så att därför ska de montera ner allt vi har byggt
exakt.
Upp.
Exakt, men det är som att de kan acceptera oss till en viss gräns.
Ja, exakt.
Och sen när vi når den gränsen, då bara, nu trycker vi ner dem igen.
Det är därför
nu
jag typ jämför
nu har de fått för mycket luft här.
Det är därför jag jämför med typ 90-talet, för så här folk bara, accepterar. Ja, men du får vara du.
Ja,
men vi låter
det
vara.
Där. Ja. Men nu är det så här,
vi syns för mycket, så därför startar de ett krig?
Ja, så då blir det liksom en hel politik av det. Liksom.
Exakt.
Ja. Yes, ja, men det var lite positivt och lite negativt i dagens avsnitt.
Vi fokuserar på det positiva som du berättade i början.
Ja,
och som jag sa, ett stort äventyr är på väg att börja.
Ja, tack och hej.